bestämt långt innan vi föds. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
Mjällby toppar ju herrarnas fotbollsallsvenska, men både Elfsborg och Hammarby har chansen att överta den serieledningen under eftermiddagen. Det är 0-0 efter första halvleken lagen emellan i Borås. Gais leder borta mot Norrköping 1-0 och Öster leder borta mot Degerfors med 2-1. Andra halvlekna strax i P4.
Lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona i förmiddags varnades via radio strax före grundstötningen, men han inte gira i tid. Det uppger Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund. Det är komplext att navigera i Öresund enligt Sound VTS som uppger att man avvärjer runt 20 liknande händelser varje år. Kustbevakningen är nu ombord på fartyget och utreder olyckan. Iran har skyndat på sin produktion av uran som är anrikat till en nivå som är nära den som krävs för att utveckla kärnvapen. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA i en hemligstämplad rapport som flera nyhetsbyråer tagit del av. Rapporten kommer i en känslig tid då Iran och USA haft flera samtalsrundor de senaste veckorna i ett försök att enas om ett nytt avtal för det iranska kärnenergiprogrammet. Imorgon går Polen till presidentval och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än en procentenhet skiljer de båda kandidaterna åt i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden medan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Dla mnie jest super facet, dużo robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för stan. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har veto rätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
I västra Tyskland har ett litet flygplan kraschat i ett bostadsområde i en mindre stad väster om Düsseldorf. Två personer har omkommit, rapporterar den tyska lokal-tv-kanalen WDR. Sportflygplanet kraschade in i terrassen till ett bostadshus och orsakade en brand. Piloten omkom i olyckan. Det är oklart om det andra dödsoffret fanns ombord på planet eller på marken. Orsaken till att planet störtade är okänd. Ekot med Angela Wisedela.
Här är Sportextra tillbaka. Andra halvlek har precis dragit igång i Borås. Vi ska strax till Elfsborg mot Hammarby. Vi har dragit igång andra halvleken också. Norrköping Gais och strax också spel Degerfors Öster. Nämner jag inte det nu så kan jag väl göra återigen då att Öster leder borta mot Degerfors 2-1. Gais leder borta mot Norrköping 1-0. Men ännu inga mål mellan Elfsborg och Hammarby.
En man i 70-årsåldern har drabbats av hjärtstopp under Stockholm Marathon idag. Enligt Stockholm Marathons presschef Lorenzo Nessi så har mannen förts till sjukhus och det här ska ha inträffat när löparen var på Södermalm. Presschefen uppger också att mannens tillstånd bedömts av arrangörernas egna sjukvårdsorganisation som anser att det rörde sig om just ett hjärtstopp.
Mm, håll tummarna för att det slutar väl. Nu närmast till fotbollen och anropar Jonas och Johan i Borås.
Ja, för vi tittar på toppmötet mellan Elfsborg och Hammarby. Det är 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Elfsborg har vaskat fram en riktigt fin möjlighet med Taylor Silverholt som under den här allsvenska säsongen har stått för 4 baljer framåt. Han fick inte alls att träffa. Kommer Hammarby, Simon Strand, den forne Elfsborg spelare, skjuter med en bit utanför inspark för hemmalaget och gulsvarta Elfsborg. Ja, men vilken möjlighet till Silverholt.
Ja, han måste göra mål i det läget. Han är kanske 3 meter ifrån mållinjen vägen och ska egentligen bara lägga in en bredsida, men vet inte riktigt vad han gör. Sparkar hål i luften gör han inte, men han får den för
han
mycket.
Han får den på stöd i benet.
Ja, det ser jättekonstigt ut. Det är bra gjort av också Sebastian Holmén som nickar ner den i det läget, och Silverholt kommer på en bra löpning, men skottet blir inte riktigt vad han önskar.
Nej, Silverholt med två fina möjligheter. Det var han som sköt i stolpen i första, inte Simon Olsson som jag fabulerade om, och Elfsborg som inte haft bollen speciellt mycket har ändå vaskat fram chanserna. Här kommer Caboret och så tvekar Simon Eriksson, den unge målvakten i Elfsborg, tyckte jag, men han var ju perfekt ute och tog bollen.
Ja, bra gjort ut att han kommer ut i det läget och tajmar det faktiskt bra.
Elfsborg skickar en långboll, får inte frispark till publikens burop. Domare Viktor Wolf bara står ut med händerna. Vi har inga mål på Borås Arena, 4 minuter andra halvlek, Elfsborg mot Hammarby.
Ännu inga mål gjorda i den andra halvleken från Norrköping, men vi har ju ett sådant med oss från den första. Gais leder detta möte i de mellersta tabellregionerna borta mot Norrköping 1-0. Gais på 15 poäng och Norrköping med 14 inspelade inför detta. Alltså alltjämt bortalaget som leder, Ibrahim Diabat. Det gjorde målet strax innan den första halvleken nått markeringen för halvvägs då tidsmässigt. Gais som tagit poäng i stridström den här säsongen, om än rätt sällan på så kallad trepoängsnivå. Nämnde Diabat, hade andra halvlekens första chans då han med sin kraftfulla spelstil vann en viktig närkamp i närheten av hemmalagets straffområde. Kom till ett avslut med vänsterfoten, men hemmamålvakten David Andersson stod bra placerad och kunde tämligen enkelt rädda den bollen. Nu en tidig hörna för Gais i den 49:e minuten. Den kommer att utgå från höger mot Norrköping som har poäng i två raka matcher inför det här mötet. Gais och sin sida med 4 raka poängmatcher. Båda lagen har alltså positionerat sig i mitten av tabellen. Här kommer hörnan. Bollen nickas rakt upp. Kamp om bollen på nytt och bollen smiter över. Gaisare rammas av David Andersson, men summa summarum kommer det att bli inspark för IFK Norrköping som har sin skyttekung Kristoffer Nyman på bänken allt jämt. Gais leder 1-0.
Och på Stora Valla i Degerfors är det gästande Öster som leder med 2-1 efter den första halvleken. Andra halvleken då cirka 3 minuter gammal. Det vi noterar då att målskytten, 2-1-målskytten Dennis Olsson, gjorde mål i den 43:e matchminuten. Och nu blev han utbytt. Inte för att han var dålig, utan det var han som man lindade om låret på efter den här smällen. Jag inte såg vem det var som låg där innan han hann komma ut. Så att, lite tungt där när han väl kommer in. Han gjorde säsongens första mål dessutom. Och sen så får han inte spela färdigt matchen. En bristning eller någonting i låret. Och det kan ju vara någonting som är surt. Och det är väl skönt att det är ett lite längre sommaruppehåll så man hinner åtgärda det här och rehabba den delen av skadan för Dennis Olssons del. Men det skapas en hel del och det har skapats fram här för Öster i början och den andra halvleken just nu då. Degerfors fram offensivt. Jag har sagt det har varit spel i straffområdena. Man har försökt hela tiden. Och det som har varit problemet för Degerfors del är att det är kalabaliken i bänder mer eller mindre så fort som Öster kommer in i straffområdet. Lite mer välsamlat från Östers del då, för att man har en backlinje som fungerar ihop. Det har definitivt inte Degerfors backlinje gjort den här dagen, eller överhuvudtaget inte försvarsarbetet inne i straffområdet. Försöker få iväg bollen ut på sidan då, så ser man får ett avslut på den. Det blir framme en skarv där, men den tar på en täckande Österspelare till en Degerfors hörna med 4 minuter spelat av den andra halvleken. Degerfors Öster alltså 1-2 just nu.
Hammarby har tagit ledningen i toppmötet borta mot Elfsborg. 1-0, ett skott som letade sig in i Simon Erikssons vänstra kryss. Men vem var det egentligen som gjorde målet? Tonektis är sugen ut på att ta åt sig det. Simon Strand har firats ganska rejält. Bollen var utanför offensiv straffområde. Elfsborgarna lyckades inte bryta. Och till slut så spelades bollen i sidled efter väldigt fint kortpassningsspel från Hammarby-lirarna. Och undrar om det inte är Simon Strand till slut som ändå trycker in den där bollen, möjligen via en Elfsborgsspelare, men i alla fall 1-0 till Hammarby.
Ja, jag håller med. Det är Strand som får bollen utanför straffområdet. Han lägger upp den på sin vänster och så drar han till och den tar på en Elfsborgsspelare som gör att Simon Eriksson i Elfsborgs mål blir ställd. Släkten är värst, är det inte så?
Verkligen, Simon Strand med sitt andra mål den här säsongen. Och ska det göras vackert. Det var inte lika fint som den där chippen han gjorde tidigare under säsongen. Men hans andra mål, det är hans andra start. Och alltså 1-0 på så gamla hemmaarenan, Borås Arena. Efter en intressant Hammarby start här efter paus som nu andra halvlek är 8 minuter gammal.
Ja, nej, men Hammarby har kommit ut med en annan typ av tempo. De har skruvat upp det lite mer. Men framförallt också har det varit mycket mer spelare som har varit involverade i spelet. Förut försökte de bara komma runt på vänsterkanten, men nu har de försökt att komma runt lite överallt, och det har gjort att Elfsborg inte kommer upp i den pressen som de gjorde bra i första halvlek.
Och det blir intressant att se hur Elfsborg, som alltså har 5 raka vinster i den allsvenska fotbollen, massor med mål gjorda framåt, hur de reagerar efter att ha legat i någon slags skyttegravsfotboll, och om de kan ställa om och se till att få mer tryck framåt mot ett Hammarby som via förre Elfsborgsspelaren Simon Strand har gjort matchens enda mål och 9 minuter in i den andra halvleken leder toppmötet mot Elfsborg med 1-0.
Det innebär att vi just nu har bortaledning i samtliga 3 matcher. Förutom Bayerns ledning borta mot Elfsborg har vi också Gais i 1-0-ledning borta mot Norrköping och nästjumbon Öster som leder 2-1 borta mot Degerfors.
I Superettan är läget följande. Varberg har kvitterat tidigt i den andra halvleken borta mot Sandviken. Där är ställningen numera 1-1. Och Örgryte har tagit ledningen på hemmaplan mot Trelleborg tidigt i den andra halvleken. 1-0 står det där nu, och sen tidigare från Superettan har vi ju med oss 2 oavgjorda matcher när Utsikten Kalmar slutade 1-1 och Västerås Umeå slutade 2-2.
Att de bästa fotbollsspelarna lämnar svenska högsta ligorna för proffslivet utomlands, ja, det vet vi ju sedan gammalt. Men kanske är ett trendbrott nu på gång.
Spelarflykten från damallsvenskan till andra internationella proffsligor har varit brutal de senaste åren. Men Vittsjös mångårige tränare Thomas Mårtensson spår en vändning.
Alla tror att de är startspelare i engelska ligan, till exempel. Det är inte alla. Så att då så kommer de, det blir mättnad överallt. Och till slut kommer det tillbaka lite spelare igen till svenska ligan igen. För att de måste också spela matcher. Tittar på svenska damlandslaget nu så är det många som inte får så mycket speltid.
Anfallaren Karin Lundin lämnade Fiorentina i italienska ligan för spel i damallsvenska Alingsås.
Jag trivdes jättebra i Fiorentina och i Italien. I början fick jag ganska mycket speltid, men sen så blev det mindre och mindre. Man har ju utvecklats allhårare man spelat liksom, och man vill få ut det på plan också. Och även att få en ledande roll och kunna bidra med alla erfarenheter som jag har, så känns det väldigt bra att kunna vara Alingsås och göra detta nu.
För det har ju varit en trend de senaste åren då att många har lämnat damallsvenskan för att gå till proffsligor utomlands. Men tror att det kan bli att fler lite grann tänker som du, man har testat det, man vill gärna ha liksom, ja, men speltid, kanske större roller, och att det kan finnas skäl att liksom återvända till damallsvenskan?
Ja, det tror jag absolut, och jag tycker att det finns sådana exempel innan också. Det är fortfarande en stark liga, och att kunna bidra med sina erfarenheter som man har från utomlands och komma tillbaka är också väldigt nyttigt och roligt. Så att det tror jag absolut att många kan vända tillbaka också.
Hur stor skillnad tycker du personligen då att var att byta liksom italienska ligan mot damallsvenskan nivåmässigt så?
Jag skulle säga att det är lite 2 olika fotbollsstilar. I Italien så är det väldigt mycket tekniskt, och om man säger i Sverige så är det mer, lite mer rakt mot mål och mer fysiskt. Sen nivån tycker jag är lika bra både i Italien och i Sverige. Men stilarna skiljer sig åt mera, skulle jag säga. Det tycker jag inte att vi ska ändra på, utan varje stil ska ta lite utifrån vad andra stilar har också, skulle jag säga. Och en mix av italienska fotbollen med tekniskt och Sveriges fysik och mer rakt på sak är nog det bästa, skulle jag säga.
Även Vittsjötränaren Thomas Mårtensson ser att damallsvenskan blir fortsatt attraktiv för sin specifika stil.
Svenska ligan är enormt taktiskt drillad, och det kan man säga också på de folk som kommer till oss från olika delar av världen får sig en rejäl utbildning i alla klubbar i Sverige. Bra tränare i alla klubbar, men just taktiska biten tror jag är Sverige ligger bra i topp.
Thomas Mårtensson i Vittsjö, och före dess hörde vi också Karin Lundin som byter Fiorentina mot Alingsås. Kanske en trend att man kommer hem tidigare under plåtsen. Strax åter till Härnas allsvenska fotboll. Bayern leder borta mot Elfsborg 1-0. Gais fortsatt 1-0 borta mot Norrköping. Och Öster, nästjumbon, leder borta mot Degerfors med 2-1. Today you woke up and you told me that you wanted to cry.
pretend it's not the end of the world.
End of the world, här är Sportextra, Miley Cyrus.
Tillbaka till den allsvenska fotbollen, de tre matcherna denna lördags eftermiddag. Vi landar på Stora Valla inledningsvis då 1-2 alltså mellan hemmalaget Degerfors och gästande Öster. Samtliga tre mål i den första halvleken och vi har spelat 12 minuter lite drygt av den andra halvleken. Och det är faktum, Öster spelar lite mer avslappnat måste jag nog tillstå och säga. Har lättare att få kontroll. Degerfors då med ett, ska vi säga, understatement på uselt passningsspel. Jag har nog aldrig sett att Degerfors spela bort så mycket bollar på ett enkelt sätt när man egentligen skulle kunna spela bra och spela smart. Så spelar man alldeles för svåra bollar och så blir det istället att det blir Öster som tar hand om dem. Och en del att fundera på återstår att se vad man ska hitta på för några byten. För någonting behöver man göra för att få fart på det här igen. För att tre poäng för Degerfors del skulle naturligtvis betyda väldigt mycket i tabellen eftersom man har haft en nedåtgående trend senaste tiden. Som jag sa inledningsvis här på Sportextra med att man bara tagit 4 poäng på de 5 senaste matcherna. 2 raka förluster mot IF Göteborg och Hammarby. Medan Öster då plockat 5 poäng på de senaste 5 matcherna och har 2 oavgjorda med sig i bagaget hit. Och de poäng som man plockade mot Värnamo och Gais. Men det funkar inte riktigt ordentligt i straffområdet. Så att Degerfors gör nog säkrast i att försöka hålla sig på offensiv planhalva. Men där har Robin Wallinder varit fantastiskt bra, målvakten i Öster. Degerfors med bollen på egen planhalva. Tvingas vända hem efter en bra push-up från Öster också som tvingar Degerfors ner. Börja om med bollen igen och försöka spela ut på högersidan. Och sen en halvdålig passning igen som nästan till går ut över sidlinjen. Och det blir lite jobbigt och lite svårt att få ordning på den. Så att det här med att skapa yta, skapa positioner, det har varit lite jobbigt för Degerfors. Och så har det fortsatt i matchen här just nu. Snart 59 minuter, alltså 14 minuter av andra halvlek spelat. Vi har alltjämt 1-2 mellan Degerfors och nästjumbon Öster.
Uddamålsledning för bortalaget är temat även i Norrköping. 61 minuter spelat, Gais leder 1-0 mot Norrköping. Gais som förlorat de 3 senaste tävlingsmatcherna mot IFK och en gemensam nämnare i dessa är att Göteborgsklubben inte mäktat med att göra mål i dessa nederlag. Gais som i detta nu har sin 5:e hörna för dagen mot ett Norrköping som har ett enda avslut på mål. Detta säger alltså då matchen pågått i en timme. Det tar sin tid att ta hand om den här hörnan som utgår från höger. Nickas undan i första situationen av försvarande Norrköping. Nya höjdueller. Det är tilltrasslat som sig bör i de här situationerna. Målskytten Diabate vänder upp och skjuter men i täcket. Men Gais har bollen under kontroll. Här idag har detta Gais stått för en tämligen stabil laginsats så här långt. Inte bjudit på så mycket och har ju totalt sett, till skillnad från exempelvis Norrköping, släppt in 2 mål efter de 11 första omgångarna av allsvenskan. 10 baklängesmål på Gais inför dagens match och dubbla antalet för Norrköping som en jämförelse. Hemmalaget som i detta nu väljer att agera gör sitt andra byte för dagen. David Moberg Karlsson gör sig redo för ett inhopp för att krydda den offensiva anrättningen. Mittfältaren Ismet Lozako har spelat färdigt på bänken i Norrköping. Allt jämt, Kristoffer Nyman, kvitteringsjakten fortsätter för ett så här långt uddlöst hemmalag. Gais leder 1-0, 62 minuter spelat.
Här är toppmatchen i Borås mellan Elfsborg och Hammarby. Det är spelat 18 minuter utav den andra halvleken. 1-0 till Bayern, de grönvita. Simon Strandforn, Elfsborg-spelaren, jättefint med bollen in i det bortre krysset. Elfsborg måste jaga en kvittering. Taylor Silverholt fortsätter att bränna målchanser.
Ja, nej, han fick ett läge här som jag tycker att han ska ta bättre vara på, men Elfsborg har flyttat upp lite granna i det här de senaste 5 minuterna. Jag tycker ändå så att Hammarby har hyfsat bra kontroll på dem.
Hammarby så nu i den här 1-0-ledningen i den 64:e matchminuten får en frispark i ett intressant läge. Möjligen att frisparken är lite långt ifrån mål för att det ska kunna bli skott. Men å andra sidan ganska kraftig medvind, och Nahib Besara framförallt har ju ett väldigt, väldigt fint skott.
Ja, han har ju det. Det ska bli intressant att se om det är han som tar den. Förra fick ju Strand ta när den var lite längre bort ifrån målet. Men nu är det Besara som står med bollen i handen och verkar som att han ska lägga ner den.
26 meter från mål, 10 meter utanför straffområdesgränsen. Det är 4 Hammarby-spelare. Där är Besara, där är Pinas, där var Tecke och Strand. Nu är det bara Pinas och Besara kvar, och allt annat än att Besara slår den här vore ju en stor överraskning. 1-0 till Hammarby. Snart 20 minuter spelat av andra halvlek. Möjligen ett läge för 2 när det blir Pinas som gör en slags variant som inte alls blir lyckad, utan bollen går ut till inspark för Elfsborg. Det där var ingen bra variant.
Nej, det var det verkligen inte, men jag tror det var nästan så att Hammarby-spelarna blev lite överraskade också i den situationen, att kommer den här varianten nu?
Det är bra om man överraskar motståndarna, inte medspelarna.
Nej, man vill ju att... Eller var det någon som satt och sov på det där mötet när man gick igenom de fasta situationerna?
Elfsborg har för att stärka sin offensiv bytt ut Leo Östman, den 19 år unga, in istället med islänningen Ari Sigurpalsson, 22-åringen som hämtades från Vikingur för den här säsongen och har sett till att göra 2 mål. Elfsborgs anfallsspelare har gjort många mål, men inga här idag. Men nu kommer de, just genom Sigurpalsson. Lite yta på det till vänster. Niklas Hult överlappar, får bollen också. Ner mot kortlinjen, nära målet, det hörna Elfsborg.
Fast det är offside, avvinket offside där första.
Inte hörna Elfsborg.
Nej, och Hult, han... Jag tycker att han gör lite fel faktiskt. I en överlapp, så man har en riktigt bra överlapp, då ska du inte springa in framför han som har bollen. Det är precis vad han gör. Du ska komma bakom ryggen på honom, för då blir det svårt också för försvarsspelarna. Och då vet man också... Då kommer man inte springa i offsiden som han gör i det här läget. Och sen så också någonting, jag tycker Elfsborg, visst, de ska komma runt på kanterna lite mer, men de har börjat slå lite långbollar. Och där har de inte haft så lyckat, för Hammarbys försvarare har bara nickat bort bollen hela tiden.
Det var fel att säga att det var hörna Elfsborg, det var fel att säga att det var en överlapp, för det var det ju inte. Han sprang en korslöpning genom
bollbanan.
Nej. Jag bara konstaterar att det inte var många rätt där från min sida. Men 1-0 till Hammarby är det i alla fall. Det är 21 minuter spelat utav den andra halvleken. Här anfaller Bayern. Tonekti drar sig förbi Sinelli och in i straffområdet. Vad fint han gör det ner mot kortlinjen. Så trampar han på bollen och då bryter Elfsborg genom Bahari Ibrahim. Och så lägger sig Sinelli ner, och han vet att lägger jag mig ner i eget straffområde så får jag frispark. Det var ganska billigt, men det var väntat. Victor Wolf var det som blåste. Och Elfsborg, ja, de skulle behöva få lite tryck, skapa lite fler målchanser om de vill komma i kapp, för att det är Hammarby som leder det här toppmötet med 1-0. Simon Strand, matchens enda målskytt. Vi närmar oss 3/4 av den här kampen avverkad.
1-0 för bortalaget är det också som gäller i mötet mellan Norrköping och Gais. Gais speciella målskytt, skytteligaledaren Ibrahim Diabate, har gjort sitt 8:e mål för säsongen. Och bortaledning också i Degerfors. Öster är på besök. Det är 2-1 för smålänningarna där.
Oförändrat också i Superettan. Sandviken Varberg 1-1 och Örgryte leder hemma mot Trelleborg 1-0. Samma tid där som de allsvenska matcherna, mitten på den andra halvleken ungefär. Men Stockholm Marathon har ju sprungits idag, och det slutade ju så här. På här sidan kenyansk seger för Onemus Kiplagat Kiplimo, som vann framför 2 landsmän och fick se Sverigeettan Samuel Russom springa in som åtta i totalen. På damsidan blev det etiopisk seger. Shevarge Alene vann och bästa svenska där blev från IF Göta Vilma Modig. Hon blev femma i totalen.
Med från Stockholm Marathon också under Sportextra eftermiddagen. Och sen senare ikväll efter klockan 9 Champions League-final. En månad ska vi ta blicka fram lite mot den.
Vad säger du om att vi blickar framåt genom att blicka bakåt?
Ja, vi provar.
Kroos med hörna för Real Madrid. 0-0 i matchen. In med bollen i straffområdet. Tickas mot mål och i mål! Det är mål för Real Madrid. Carvajal, en av de minsta Real Madrid-spelarna genom tiderna. Dani Carvajal, 32 år gammal, möter bollen vid den första stolpen. Nickar den in i Dortmund-målet i den 74 minuten. 1-0 Real Madrid. Så småningom ett friläge för Vinicius Junior för Real Madrid. Skjuter bollen i mål! I mål! Det är 2-0 Real Madrid Dortmund, 83 minuten.
Så lät det för ett år sedan när spanska giganten Real Madrid besegrade tyska Dortmund för sin, ja, hisnande 15:e Champions League-titel. Inga sådana siffror ikväll när det är italienska Inter som drabbar samman med Paris Saint-Germain. Inter har ju vunnit turneringen 3 gånger tidigare. PSG har aldrig vunnit den när det 21-0 av spark för finalen i Champions League.
På lördagskvällen smäller det i München fotbollens Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och Inter. Och det är två revanschsugna klubbar som gör upp om Europa Cup-titeln.
Una sconfitta in una finale di Champions sicuramente ci ha lasciato tantissimo da imparare. Oggi siamo più maturi, però
Inters anfallare Lautaro Martinez, som för 2 år sedan var med och förlorade italienarnas final mot Manchester City, till TNT säger Martinez att finalförlusten lärt Inter en hel del, att laget är mognare nu och att spelarna stärkts av erfarenheterna. Inter har 3 CL-titlar sedan tidigare. Lördagens motståndare PSG, de förlorade sin hittills enda final 2020 mot Bayern München. Då fanns nuvarande lagkaptenen Marquinhos med i PSG:s startelva.
Je suis arrivé une fois déjà dans un contexte un peu différent. Aujourd'hui, je veux saisir cette opportunité.
Marquinhos som att inte låta möjligheten glida laget ur händerna och att han vill ta vara på den här andra chansen. Finalen, den blir klubbarnas första tävlingsmatch mot varandra. Och det återstår att se om Inter plockar hem sin 4:e CL-titel eller om PSG tar sin efterlängtade första.
Reporter här, det var Pojan Ansari. Före det så hörde vi också Christian Olsson som refererade fjolårets Champions League-final när Real Madrid slog Dortmund. Ikväll är det Christian Olsson igen tillsammans med dig Johan Elmander, och du värmer upp inför Champions League med att se på Elfsborg mot Hammarby.
Perfekt uppvärmning, så stämbanden, de är varma och goa. Men det känns som att det kommer vara lite högre tempo i den matchen än vad det är just nu i den här matchen.
Ja, det står en bil lite illa till längs med E18 Norrtäljevägen strax före avfart Brottby i norrgående riktning mot Norrtälje till. Den här bilen står delvis i höger körfält där det är dubbelfiligt. Jag ska också nämna en olycka som har inträffat vid Hallunda, och det gäller delvis E4 E20 Södertäljevägen vid trafikplats Hallunda i slutet av avfarten i södergående riktning. Där har den här olyckan inträffat. Flera fordon inblandade i korsningen där, så att var du uppmärksam också i korsningen Hallundavägen Tumba-kopplet. Men det berör förstås även trafik från E4 E20 om du svänger av vid trafikplats Hallunda i södergående riktning.
Om det nu inte är så att Hammarby inte får byta, nej, det är bara ena laget kanske som får byta här, ja. Så hörna kommer att komma innan Bayern gör sina byten. Seneli 0-1 underläge Elfsborg mot första stolpen, nickas undan utav Hammarby-spelare. Den där har gått ut i inspark om man hade släppt den, för den nådde inte ens fram till målet. Nytt inlägg Elfsborg, det är farligt slaget, Nick Skarvan står till en Elfsborg-spelare som vräks som kull, och så är det ny offside och så är det frispark Hammarby. Men den där situationen där en Elfsborg-spelare trycktes ner av Warner Hunt. Ja, intressant att se var någonstans de hittar den där offsiden.
Kommer spelare springande från målet typ, tror jag.
Kan nog vara, det såg inte jag, det ser du. Men Elfsborg, nu börjar de, har haft två stycken bollar in i mål i alla fall. Även om det är avvinkat för offside. Anledningen till också att Hammarby inte tar en och byter i det läget, det vill man oftast inte göra i en defensiv hörna, för att då har man sina positioner och då vet man vad man ska göra.
Det är Hammarby som leder toppmötet mot Elfsborg på bortaplan. 73 minuter har gått. Det står 1-0 till gästerna. Simon Strand, han är målskytt. Han spelade många år i Elfsborg, men nu så är han kanske på väg att sänka Boråslagets drömmar om att överta serieledningen.
Och Gais leder alltjämt mittenmötet borta mot Norrköping med 1-0 i solskenet. Framgångssagan Ibrahim Diabat fortsätter. Ivorianen kommer att gå på uppehåll med ett facit på 4 raka allsvenska matcher som målskytt. Och fullt tänkbart att det är hans namn som är högst upp i totala skytteligan när serien återstartar om ett par veckor. Kristoffer Nyman, tidigare skytteligaledare under säsongen, gör sig redo för ett inhopp mot Diabates Gais. Ivorianen har stått för 8 av 13 Gais-mål så här långt. Fjolårets succélag skulle nog må bra av kontinuerlig leverans från flera fötter. Men det är ju en senare fråga. August Wengberg nu med ett inkast för rödklädda Gais. Detta är den 73:e minuten. Det är alltså 1-0 för bortalaget. Gais som just nu, kort innan uppehållet, går en oviss kamp med antagonisterna Blåvitt och Häcken i kampen om att vara bäst i stan. Nu är det duktige Bodri, mittfältaren i Gais, som skapar lite yta för Wengberg i en höger ytterposition. Gais med bra kontroll på händelserna, i vilken utsträckning man nu kan ha det i en fotbollsmatch där man leder med uddamålet. Nu gräver i alla fall gästerna fram en ny hörna, den 6:e till antalet för detta Gais, då matchen tickar in i den 74:e minuten. Och då är det ett koppel av byten som ska genomföras. Kristoffer Nyman ska in i spel, bland annat Gais presenterar ett dubbelbyte. Axel Henriksson och Harun Ibrahim gör sig redo för inhopp. Totalt 5 byten på en och samma gång i båda lagen. Det som sticker ut lite extra är att Kristoffer Nyman ska in och stärka upp hemmalagets kvitteringsjakt. Och vi väntar alltså på en hörna för Gais. 74 minuten, 1-0. Gais leder i Norrköping.
2 minuter bakom på Stora Valla. Dessutom ett vattenavbrott. Spelarna då i den här värmen. Behövde lite mer vätska, tyckte väl domaren här då. Fortfarande 1-2, samtliga 3 mål i den första halvleken. Apropå byten, det har gjorts en del. I Degerfors har man då plockat in Mile Lundgren då, skadebenägen som han har varit tidigare här. Men in och blev direkt fart i det offensiva spelet för Degerfors. Även Adi Fisic har kommit in. De har plockat ut Elias Pilström och Mamadouba Diaby i Degerforslaget, och även Öster har gjort, de har inte gjort mindre än 3 byten. Ni hörde om det tidigare, det första när målskytten Dennis Olsson utgick efter en skada, och Kingsley Giamfi och Mattias Tamminen har utgått, och in har då istället Magnus Christensen och Noah Söderberg kommit för att få lite bättre styrning defensivt när Degerfors satsar full fart framåt för att först reducera och kanske vända på det hela, det vet vi inte. 73 minuter på matchklockan, 1-2 alltjämt mellan Degerfors och Öster.
Och vi återvänder till den gamla VM-arenan i Norrköping, där det ju nyligen var ett gytter av byten som skulle till att göras, och en av dem är särskilt lyckosamma. Harun Ibrahim har precis kommit in i spel för Gais. Han skjuter 2-0 i den 75:e matchminuten. Helvolley i samband med en hörna. Bollen sticker förbi David Andersson, otagbart, ett riktigt klassmål. Och bollen seglar in i nät framför ögonen på flera hundra hitresta Gais-supportrar som förstås andas optimism. Av allt att döma så kommer Gais avsluta den här vårsäsongen i dur. Det här ser ut att bli 5:e raka matchen som succélaget från i fjol får med sig poäng i årets upplag av allsvenskan. Harun Ibrahim alltså sist på bollen. En av flera inhoppare som satts in i spel här för detta Gais som för dagen uppträder i rött. Norrköping rullar igång spelet igen. Kristoffer Nyman har kommit in i spel. Han får ingen bra start på dagen minst sagt. Då denne Ibrahim slår till med ett 2-0-mål som med stor sannolikhet tar Gais till en andra raka seger. Men osvuret är väl bäst. 76 minuten nu i alla fall. 0-2 på tavlan. IFK spelar hemma mot Gais.
Elfsborg jagar ett kvitteringsmål i ty att Hammarby leder toppmötet i Borås med knappa kvarten kvar att spela. Det är 13 minuter som återstår till 90. Simon Strand, matchens enda målskytt. Elfsborg trycker på framåt för att få till en kvittering. Två bollar i nät, båda bortdömda för offside. Elfsborg försöker smånet ta sig in närmare Hammarbys mål, men det gick inte alls, utan in Kasper Bayern istället.
Nej, lite omvänt nu. Hammarby var det laget som tryckte på mycket i 65-70 minuter, men nu tycker jag Elfsborg tar över mer och mer också. Även de kommer inte riktigt till de här superchanserna. Visst, de har haft två stycken bollar inne i mål, men det har ju varit efter fasta situationer som de har kommit fram.
Elfsborg som lyfter fram bollen nu fel, så att Hammarby bryter täcke, se till att Bayern kan få bort bollen från eget farligt område. 78 minuter har passerats. Det är Hammarby som leder borta mot Borås, mot Elfsborg i Borås med ett par.
Just det, så ska det vara. Och Öster leder borta mot Degerfors, alltjämt med 2-1. Och Gais, som ni hörde, utökad ledning borta mot Norrköping, 2-0. Harun Ibrahim direkt efter att blivit inbytt, 2-0 på en härlig volleyspark.
Och Sandviken har återtagit ledningen mot Varberg. Då handlar det om superettan, och med kvarten kvar så står det nu 2-1 för Sandviken. Och Örgryte har alltjämt 1-0 mot Trelleborg.
Ja, nu är det definitivt avgjort på fotbollsarenan i Norrköping. 3-0 för Gais i den 78:e minuten. En upprullning inuti hemmalagets straffområde. Det ser ut att vara ganska heta diskussioner just nu mellan Martin Falk, hemmatränaren, och den nyligen inbytte lagkaptenen Kristoffer Nyman. Men David Andersson, hemmamålvakten, är på den bollen. Den rullar retligt in i ganska sakta gemak fram till 3-0 framför den månghövdade hitresta Gais-klacken. Ja, ridå ner för IFK Norrköping, som ju onekligen blandat och gett resultatmässigt den här säsongen. Jag är skyldig er en målskytt också, det ska ni alldeles strax få, om inte annat. I alla fall, bollen spelades i sidled från Ibrahim Diabate, ett riktigt rubriknamn den här säsongen, till inhopparen Edvin Besirovic, som inte gör något misstag i avslutsmomentet fram till 3-0. Detta sker då i den 77:e minuten. Gais sprider målskyttet starkt här idag, och det blir förstås en nyckel framöver för Fredrik Fidde Holmbergs manskap att fler utöver succémannen Diabate skyfflar bollarna i mål. Gais kommer definitivt att vinna i Norrköping här idag. Spel i 79:e minuten, 3-0 till bortalaget.
Med knappa kvarten då totalt sett så har vi...
Ja, då har man stängt av avfarten vid Hallunda efter en olycka som inträffade i slutet av avfarten för en stund sedan. Och det gäller E4 E20 Södertälje vägen trafikplats Hallunda. Och då är avfarten i södergående riktning just nu avstängd, och det beror då på den här olyckan med flera fordon i slutet av själva avfartssträckan. Jag ska också nämna två trafikstörningar på E18 Enköpingsvägen i närheten av trafikplats Kockback. Och då är det dels en personbil som står i slutet av avfarten i riktning mot Stockholm, och det gör att tung trafik kan ha svårt att komma förbi där just nu. Men på E18 lite längre fram mellan trafikplatserna Kockbacka och Brunna, även detta mot Stockholm, där är det en bil som står till höger, bergare på väg fram och polis är på plats. Och det gör att det just nu rullar lite långsamt förbi den här platsen vad jag kan se, alltså in mot Stockholm. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your friend. Grönvit led i Borås, allsvensk fotboll, 2-0 Hammarby mot Elfsborg. Och den här gången är det inhopparen Abderrahman Boda som sätter in bollen efter ett fint Hammarby-anfall, enkelt behärskat i den bortre burgaven.
Ja, jättefint anfall utav Hammarby. Jag tycker Elfsborg ser lite småtrötta ut, och plus också de pushar ju på lite mer för att kunna kvittera. Då öppnar upp sig mer för Hammarby, men en väldigt fint avslut i bortre delen av målet.
1-0 till Hammarby. 8 minuter kvar ordinarie matchtid. Toppmötet i Borås borta mot Elfsborg.
Jones and the Art of Noise med Kiss här i Norges Sport Extra. 2-0 för Hammarby borta mot Elfsborg, 3-0 för Gais borta mot Norrköping. Tätast är det mellan Degerfors och Öster, men bortaledning också där. Öster har 2-1. Men vi tar oss till Borås först. Utökad ledning och Bayern kanske då på väg mot serieledning.
Ja, skulle de vinna med 3 måls marginal så är de serieledare. För just nu så har de samma målskillnad, samma poäng som Mjällby där i toppen med 2 färre gjorda mål. Så att Hammarby, som efter den matchen ska vi säga det också, har en match mer spelad än vad Mjällby har i den där jämna toppstriden. Mjällby, AIK, Elfsborg och Hammarby i den ordningen inför dagens match. Hammarby har mot de här övriga topplagen en poäng på 3 matcher, det vill säga 2 mot Mjällby, 1 mot AIK. Elfsborg har på 2 matcher också bara en poäng mot Mjällby och AIK. Men nu är Hammarby på väg att ta en riktigt tung seger i toppstriden borta mot Elfsborg.
Ja, jag tycker de förtjänar att leda den här matchen. De har spelat bra både defensivt och offensivt.
Leder 2-0 med 5 minuter plus tilläggstid kvar under solen i Borås, där det är fullsatt, där det är glädje bland de grönvita tillresta, för det är Bayern som är i ledningen.
Fortfarande spel i Norrköping nu, 84 minuten. Gais leder komfortabelt minst sagt. 3-0 borta mot mitten kollegan IFK Norrköping. 2 snabba mål av 2 inhoppare har definitivt skjutit dagens hemmalag i sank. Haron Ibrahim, ett riktigt klassmål fram till 2-0 i 74 minuten. Därefter kunde Edvin Besirovic fylla på i den 77 minuten. Besirovic, en av de som startade senast mot Sirius då Gais vann. Det kommer de göra även här idag. Norrköping har varit påtagligt uddlösa efter pausfikat, har inte skapat ännu en het chans, och på det hela taget en fullt rättvis 3-poängare som kommer landa på Gais-kontot. Kanske ska följa det här Norrköpingsanfallet som lite symptomatiskt nog för hemmalaget här idag inte leder till någonting alls. 3-0 till Gais, nu matchminut 85.
Lite kortare när det gäller tiden i Degerfors. 83 minuter på matchklockan, 7 minuter kvar av ordinarie tid. Och frågan är, vi ställer oss, ska Degerfors åsamka sin tredje raka förlust i Allsvenskan? Och ska Öster, näst jumbo, plocka 3 oerhört viktiga poäng på bortaplan? Man har 2-1 och ett Degerfors som febrilt försöker, men alldeles för dåligt passningsspel, medan ett väl samlat Österförsvar gör att Degerfors har svårt att tränga sig in ordentligt i straffområdet och tvingas till nästan till omöjliga avslut. Resoluta fötter rensar undan bollarna. Boll på vänsterkanten via Sebastian Olsson, den riktige som vi brukar säga, han som har varit länge i Degerfors. Var det en till i backlinjen som heter Sebastian Olsson, men han går under namnet Olle istället för att skilja dessa båda åt. Men det ska mycket till om Degerfors ska hitta fram till det, för han har inte lyckats gjort så här långt i matchen med det usla passningsspelet som han har visat upp så här långt i matchen och obeslutsamheten i straffområdet. Så att ja, mesta tyder på att Öster är på väg att plocka de här oerhört viktiga poängerna i botten av fotbollsallsvenskan. 1-2 alltså med 6 minuter av ordinarie tid kvar mellan Degerfors och Öster.
Om knappa 2 minuter, nyhetsdags i P4, så vill ni höra slutet av dagens allsvenska fotboll, ja då är det vår digitala sändning som gäller. Du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Klicka upp i högra hörnet på sport och så har du live-länken till Sportextra där. Eller om du lyssnar via en dator så klickar du bara in på sr.se/radiosporten och in till Sportextra-sändningen där. Nyhetsdags alltså om dryga minuten i P4. Digitala sändningen för slutet av dagens allsvenska fotboll är det som gäller. Då får man bland annat höra hur det slutar i toppmötet i Borås. Elfsborg mot Hammarby.
Där 14 239 åskådare är på väg att få se Hammarby vinna på den här arenan som har funnits i 20 år för blott andra gången. Jo, men det är sant, de har faktiskt bara lyckats sen Borås Arena invigdes med en match mellan Elfsborg och Örgryte att vi ett enda tillfälle besegrar boråsarna på bortaplan. Och nu talar ju allt för det. 2-0 och hörna Hammarby och det är bara 2 minuter kvar plus tillägg.
Ja, jag tycker att det luktar nästan mer 3-0 än vad det gör 2-1. Hammarby spelar väldigt, väldigt smart. De håller i bollen på ett bra sätt. Och, ja, men Elfsborg pressar ju på. Det öppnar ju upp det ännu mer för Hammarby. Men väldigt smart här.
Jag småskrattar lite för att Hammarby-supporterna står och sjunger och hoppar och dansar. Och Shaki Pina som ska ut för att slå den här hörnan. Ja, men han klappar i takt med dem när han i lugn och ro springer bort dit. Så att, ja... Det är mycket som talar för att Bayern tar 3 poäng borta mot Elfsborg, det är det 2-0.
Men ska de göra ett mål till och ta sig upp i serieledning, ska Öster ta sin blott 3:e seger för säsongen och ska Gais vinna med ännu större siffror än 3-0 mot Norrköping, ja, de svaren får ni om ni lyssnar vidare på Sportextra i vår digitala sändning Nyhetsdags i P4.
Här är Ekot kvart i fem. Lastfartyg som gick på grund utanför Landskrona varnades innan men girade inte. Hamas väntas svara idag på förslaget om vapenvila i Gaza. Mycket debatt om migrationspolitiken på Socialdemokraternas kongress och regeringskritik mot skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider för gårdsförsäljning av alkohol. I studion Katarina Boive. Ja, lastfartyget Merska som gick på grund väster om Landskrona i förmiddags varnades strax före grundstötningen men girade inte. Marco Svantesson är chef för Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund.
Nej, men fartyget då, Merska, kom sydgående och tar den östra sidan om Ven. Sen så girar de inte styrbord som sig bör när man kommer till det.
Deras system larmade om att Merska inte hade ändrat kurs som hon borde utan istället var på väg mot grundet som finns utmärkt på sjökortet.
Och operatören tar tag i radion och kallar upp fartyget omgående och varnar för att fartyget är på väg mot grundvatten och uppmanar den till att gira. Men de hann inte gira tid så de gick ju på den här grundklacken då.
Enligt Marco Svantesson så är det komplext att navigera i Öresund med små marginaler på vissa ställen där det snabbt kan bli grunt. Varje år avvärjer VTS Sound ungefär 20 liknande händelser. Varningen från operatören kom bara 1 eller 2 minuter före grundstötningen enligt honom. Och det är osäkert om olyckan hade kunnat undvikas om Merska hade girat då.
Det är små marginaler och jag vet inte hur fartyget responderar eller hur snabba de är på gira eller sådär. Så att det, ja.
Kustbevakningen är ombord på Merska nu på lördagen och utreder olyckan. Ingen skadades och det finns inga uppgifter om oljeläckage från fartyget som är flaggat i Panama och som var på väg till Vysotsk i Ryssland utan last.
Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Så gäller det Gaza. Idag väntas Hamas svara på USAs förslag om vapenvila. Och nu har vi med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous som befinner sig i Israel i Haifa vid en demonstration mot kriget. Och alldeles nyss så hörde vi och nu hör vi ljud därifrån. Samar, vi ska höra här nu. Det är lite skakig förbindelse till Samar i Haifa. Jag vet inte om du hör mig nu. Samar, vad är det som talar för och emot att Hamas accepterar det här förslaget om vapenvila?
Ja, det som svarar med ja, det är att de utsätter den militära pressen som Israel utsätter dem för.
Ja, det är Samar
och andra ledarskikt.
Samma, det är en väldigt skakig förbindelse till dig. Det är väldigt mycket dropouts här, vilket innebär att vi knappt hör vad du säger. Vi ser om vi kan få till en mer stabil förbindelse och så går vi vidare i sändningen så länge. Socialdemokraterna har på sin kongress beslutat om en ny migrations- och integrationspolitik efter en lång debatt idag. Ansvarig är riksdagsledamoten Lawen Redar.
Den bygger på fyra pelare. Stram migrationspolitik, en aktiv språkpolitik. Ingen människa ska befinna sig i arbetslöshet och för det fjärde, Sverige ska inte ha några utsatta områden.
Målet är alltså att få bort de utsatta områdena och ett sätt att åstadkomma det enligt Socialdemokraterna är att allmännyttan ökar kraven på de som ska flytta in. Det för att minska antalet personer med försörjningsstöd. Partiet ser också framför sig överenskommelser mellan staten, kommuner och andra aktörer för att utveckla de här områdena. Men debatten idag var tidvis känslosam där flera talare menade att de inte kunde känna igen sig i partistyrelsens ursprungliga sätt att formulera sig i integrations- och migrationspolitiken. En av kritikerna var Sara Kukasalam, ordförande i Tro och Solidaritet. Men hon tycker att den framförhandlade slutprodukten ändå blev bättre.
Riktlinjerna har tillförts mer positiva skrivningar om invandringen och mångfaldens betydelse för Sverige.
Hon är nöjd med att bland annat ha fått in att kommunernas etableringstid ska öka från 2 till 3 år. Och att partiet vill ta bort förstahandsrätten för bostadsrättsföreningar att köpa ett hyreshus. Det gynnar integrationen, menar Sara Kukasalam.
Det här skulle till exempel kunna bidra till att förhindra ombildningar av hyreshus till bostadsrätter i välbärgade områden som Råsunda i min hemkommun Solna. Där det är viktigt för mig att stadsdelen fortsatt har en blandad upplåtelseform.
Reporter Katarina Helmersson. Och med nu från kongressen vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, migrationspolitiken har ju vållat mycket debatt som vi hörde här. Men hur stor är egentligen oenigheten?
Ja, partiledningen har ju då tvingats mjuka upp en del av sina skrivningar i den här frågan. Och även om många var uppe i talarstolen och kritiserade de hårdare tongångarna så fick partiledningen starkt stöd i slutändan för skärpningarna. Det här är ju en av partiledningens absoluta hjärtefrågor nu. Man har gjort klart att det är en stramare migrations- och integrationspolitik som nu ska gälla. Och då går det knappast att utmana mer än så här.
Nu går ju kongressen mot sitt slut. Hur skulle du sammanfatta intrycken?
Ja, Magdalena Andersson, hon hävdar att partiet nu är rakare, mer handlingskraftigt, har stakat ut en ny riktning. Det där kanske mest är kommunikationsretorik egentligen, men man får ändå konstatera att det har fattats en del beslut som förändrar politiken. Det blir hårdare kritik av marknadslösningar, särskilt inom välfärden. Det blir en mer expansiv ekonomisk politik där man ska kunna låna till mer än bara försvaret till exempel. Och så då detta som vållade mest debatt, den hårdare kriminalmigration och integrationspolitiken.
Det här är ju politik som Socialdemokraterna nu ska gå till val på, och om den blir verklighet, hur kommer det att märkas för vanligt folk?
Ja, det har ju fattats en hel del konkreta beslut. Man vill skrota karensavdraget i sjukförsäkringen, man vill pressa fram en arbetstidsförkortning, man vill göra tandvården billigare, kollektivtrafik ska delvis bli gratis för unga. Dessutom ska då vinstdrivande friskolor förbjudas, valfriheten ska begränsas i hela välfärden, för att ta några exempel. Men det är ju väldigt långt från kongressbeslut till förverkligande. Allt kommer kanske inte att prioriteras av partiledningen om vänstersidan vinner valet. Och dessutom måste ju allting i så fall förhandlas med samarbetspartier. Och där kommer mycket av det här stöta på patrull. Så att det är högst oklart vad som blir av. Och sådan är ju demokratin helt enkelt.
Socialdemokraterna, de möblerar ju också om i sitt verkställande utskott. Hur och varför?
Ja, precis. Verkställande utskottet är ju partiets maktnav, den absoluta toppen. Och där tar nu den rättspolitiska talespersonen Teresa Carvalho plats. Det gör även Göteborgs kommunalråd Jonas Attenius och tidigare ministern Anna-Karin Säterberg också. Och det handlar framförallt om att man vill förnya laget, men det är också en markering kan man ju säga om vilka som är betrodda. Och några partiveteraner, Morgan Johansson och Ardalan Shekarabi, flyttas ner ett snäpp. De är kvar i verkställande utskottet, men nu som ersättare.
Det säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och då gör vi ett nytt försök med vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros som befinner sig i Israel i Haifa vid en demonstration mot kriget. Och det handlar ju naturligtvis om Gaza. Samar, vad är det som talar för och emot att Hamas accepterar förslaget om vapenvila idag?
Ja, det som talar för att Hamas svarar med ja, det är att Hamas utsätts för press. Både den militära pressen som Israel utsätter dem för, där Israel har dödat många inom Hamas första och andra ledarskikt. Samtidigt som den folkliga pressen ökar mot dem. Folk i Gaza har nu förlorat allt och uttrycker öppet sitt motstånd mot Hamas och beskyller Hamas för att starta ett krig de inte kunde få slut på. Och det som talar emot det är att Hamas accepterar det, är att Hamas, det här förslaget ger inga garantier för ett slut på kriget. Israel kan få tillbaka gisslan och fortsätta kriget mot Gaza precis som de gjorde när de bröt vapenvilan i mars.
Du har ju varit i kontakt med FN. Vad säger de om det humanitära läget nu när begränsad hjälp kommer in?
Ja, jag var i kontakt med OCHA, FNs humanitära samordningsorgan, som beskriver Gaza som en anarki. Ett område där det råder total kaos. Utöver att Israel tillåter en bråkdel av den nödhjälp som behövs i Gaza liksom komma in, så har en del av lastbilarna liksom plundrats både av hungriga människor men också av kriminella gäng. Och FN anklagar Israel för att liksom på något sätt tillåta de här kriminella gängen plundra lastbilarna, för det här sker i militära områden, sa Ochas talesperson, som Israel har full kontroll över. Och när Hamas civil liksom, polis försöker stoppa dem, så blir de själva liksom attackerade med israeliska drönare. Och Israel anklagar Hamas för att polisen skulle plundra lastbilarna. Något som FN menar att Israel har inte liksom lagt några belägg på. Men FN är väldigt kritiska mot att Hamas använder sig av fysisk våld mot hungriga civila som försöker få tag i nödhjälpen.
Idag, du är ju på en demonstration mot kriget idag, och det är flera demonstrationer som väntas idag mot kriget i Israel. Hur ser pressen ut på den israeliska regeringen?
Ja, den är stor, särskilt från anhöriga till gisslan och rörelsen som stöttar dem. Men det är många som menar att den riktiga pressen, och som kan vara avgörande och göra verkligen skillnad, den finns i Vita huset. Trump, bara Trump kan få slut på kriget och se till att gisslan friges, säger många här i Israel.
Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros, alltså på plats i Haifa i Israel. Imorgon går Polen till presidentval, och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än en procentenhet skiljer de båda kandidaterna i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz, som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden mellan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Han är en superfacet, duża robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för staden. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har vetorätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
Så Sverige igen. Imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Nu riktar socialminister Jakob Forssmed kritik mot flera kommuner. Han anser att handläggningstiderna riskerar att bli allt för långa och avgifterna i många fall för höga i samband med tillståndsansökningarna.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema, anser Jakob Forsmed. Och kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas, och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Det sa socialminister Jakob Forsmed, och reporter var Anders Wennersten. Och så tittar vi på hur vädret blir imorgon. Dagen inleds med soligt väder i stort sett i hela landet. Men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Till kvällen berör regnet stora delar av landet. I samband med åska är det risk för kraftiga skurar och byig vind. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader eller lite drygt 20 grader längs ostkusten. I Norrland mellan 10 och 15 grader lägre längst i norr. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman.
Här är Sportextra tillbaka i P4. Ni som inte var med oss nu i vår digitala sändning missade ju slutdelen av den allsvenska fotbollen. Det gick så här. Hammarby slog Elfsborg med 2-0. Gais slog Norrköping borta med 3-0. Och Öster slog Degerfors på bortaplan med 2-1. Emanuel, helt kort, vad innebar det här för den allsvenska tabellen, allsvenskan?
Det innebär ju att Mjällby eller AIK kommer att leda när serien tar sommaruppehåll. Både Elfsborg och Hammarby hade ju möjligheten att ta tillfälligt serieseger i den här matchen, men Hammarby hade ju behövt göra fler mål för att det skulle ske. Elfsborg hade ju räckt med om de hade vunnit, men så blev det ju inte. Så Mjällby eller AIK som spelar imorgon kommer att vara serieledare vid uppehållet, men Hammarby hoppar i alla fall upp på andra plats i tabellen och passerar då Elfsborg. Gais hoppade upp en placering förbi lokalkonkurrenten Göteborg, och i botten ett härligt skutt som vi nämnde det tidigare som för Öster, som hoppar upp tre placeringar från 15:e till 12:e plats i den allsvenska tabellen, men flera av de konkurrenterna i botten spelar ju imorgon.
Expert Johan Elmander, du var på plats i Borås när alltså Hammarby gick upp i delad serieledning efter seger 2-0 mot Elfsborg. Vi kallar det för en toppmatch. Det var en toppmatch. Hur var den spelmässigt?
Jag tyckte det var ett Hammarby som gjorde en väldigt bra match. Det var bra tempo hela matchen igenom, men Hammarby de spelade också en otroligt fin fotboll och gjorde att Elfsborg de trycktes ner mer och mer, och sen så fick man utdelning med två bättre bra mål. Kollar man på Hammarby också defensivt, tycker de stod väldigt bra. Elfsborg egentligen, de skapade inte så himla mycket under den här matchen.
Så en rättvis Hammarby-seger, eller?
Ja, det tycker jag. Mm.
Vi ser till Norrköping Gais 0-3. Storseger alltså för Gais, och lyckade byten minst sagt. Både Harun Ibrahim och Edvin Besirovic gjorde mål bara minuter innan, efter de hade blivit inbytta. Vad säger de om Norrköping Gais 0-3?
Fingertoppskänsla där, att man byter in och får en förändring. Men Gais, ja, men de imponerar ändå, så jag trodde att de skulle få det svårare efter att ha haft ett sånt lyckosamt år förra året. Att de fortfarande ligger högt upp, visst är det många matcher kvar, men man tar en bra bortaseger.
Avslutningsvis då, Degerfors mot Öster. Det blev seger för Öster och ett härligt bottenskutt, var det så vi sa. Man tar sig från näst jumboplatsen och fyra skutt uppåt i tabellen. Är Öster på gång, eller vad ska vi dra för slutsatser av en sån här match?
Ja, svårt att säga, men det är ju självklart för dem är det ju väldigt skönt att avsluta, men gå på lite paus nu där man kan vila, men förhoppningsvis så kanske det ger lite vind i seglen så de kan börja klättra lite i tabellen, även om jag tror att de kommer hålla till där nere ändå så när allsvenskan avslutas.
Du, nu får du rast vila i 4 timmar, men därefter ska du jobba igen och se på Champions League-finalen Paris Saint-Germain mot Inter. Vi hörde lite tidigare under Sportextra-sändningen kort dina tankar då. Vilka håller du som favoriter, PSG eller Inter?
Ja, men jag håller inte som favoriter, för jag tycker de har en bättre defensiv. De visar upp emot Barcelona att det är svårt att komma till chanser, även om de har släppt in mycket mål på bägge de här två matcherna mot just Barcelona. Sen så är man duktiga på kontringarna. Samtidigt som PSG, offensivt så tycker de har fart, och det är ett intressant lag, en bra sammanhållning som gör att de är svåra att möta. Men jag tror någonstans att Inter ändå kommer dra det längsta strået i en mycket jämn match.
Vi skärmades ju i semifinalspelet när PSG slog ut Arsenal, och framförallt när Inter slog ut Barcelona i en galen semifinalserie. Vad är chansen att vi får se en sån härlig fotbollsfest även i en final så här ikväll?
Ja, men oftast i finalen så brukar det vara lite mer tillknäppt, men det hoppas man ju inte som lyssnare eller som man tittar på matchen. Då vill man ju att det ska bli mycket mål, men jag tror också att det är två tränare som är bra taktiskt, så att det kanske slår ut varandra lite emellanåt, men förhoppningsvis så får vi se lite mål och bra spel.
Mm. Från klockan 9 ikväll alltså Champions League-final. Vilket fotbollslag är bäst i Europa? Är det franska PSG eller italienska Inter? Vi får svaret senare ikväll. Avslutningsvis bara, Johan, innan jag släpper dig. Vi har ju vår serie Allsvenska skyttekungar. Vi ska få ett nytt avsnitt nu den kommande timmen. Du får inte säga om du kan svaret, men du kan bara säga ja, jag vet vem det handlar om. Den enda skyttekungen som har varit i den allsvenska historien som har spelat för ett lag som också har åkt ur högsta serien. Vet du vem det är då på rak arm?
Jag har kanske, säger jag, utan att säga att det är 100% att jag kan det. Men jag tror vem det är.
Ja, jag lovar, jag ska dubbelkolla det med dig sen, se om du hade rätt. Men det kan ni lyssnare fundera på också. Vem är den enda allsvenska skyttekungen som har spelat i ett lag som sen också åkt ur herrarnas fotbollsallsvenska det året? Honom ska vi höra om en stund i Sportextra.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk, det jag är. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Oh, ska sluta ringa dig mitt i natten. Ska börja dricka varannan vatten. Och om du någon gång kommer tillbaks, ska jag vara så jävla bra. Jag kommer vara sund och balanserad. Så himla ordningsam och motiverad. Ja, jag ska visa dig att jag har ganska bra potential. Ge mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag. Jag ska ta tag i det på måndag.
Miss Li här i Lördagssport Extra. på måndag. Alldeles strax den allsvenska skyttekungen, den enda som vunnit skytteliga men sen också åkt ur med sitt lag samma år. Och expert Johan Elmander, han visste faktiskt vem det var. Han var inte helt säker.
Jag vittne.
Men han satte huvudet på spiken, svaret alldeles strax.
Men först tillbaka till Stockholm Marathon. Det blev ju kenyansk seger på här sidan via Onemus Kiplagat Kiplimo. Och bästa svensk blev Samuel Russom. Han blev åtta i totalen. Och på damsidan, ja, där blev segern etiopisk när Shevarga Alene vann. Och på femte plats, bästa svenska Vilma Modig från IF Göta. Samuel Russom, han tävlar ju för SLB SK. Vi pratar ju också om det som är folkfesten Stockholm Marathon.
Magnus Bjerkert. Jag hejar på min flickvän som springer för första gången. Så jag är med materialare och har lite grejer som jag kan möta upp med längs med vägen. Så jag har gjort hejarlappar här som jag ska stå med och hoppas att hon kan få se dem. Få lite extra energi. Jag har bara skrivit hennes namn, Linnea. Och här står det att hon är en guldtjej. Och sånt.
Var hon nervös innan då? Du sa att det var hennes första maraton.
Nej, inte idag, men igår var han lite nervös. Och ha lite pirrig och lite förordning på allting och ha med sig allting och sådär. Komma i tid och sådär. Men idag verkar det vara mycket lugnare. Det är bara att köra.
Hur ska ni fira sen då när hon har tagit sig i mål? Som hon förhoppningsvis gör.
Öl och pizza snackar vi om. Så det blir bra.
Kan du inte berätta, vilka är ni?